skådespelaren och sångaren Sven-Bertil Taube har blivit synskadad på äldre dag, men fortfarande jobbar han. Han bor i London och pendlar till jobben i Sverige. Under ett av Sverigebesöken träffade Ljudmagasinets reporter honom i en hotellobby för att prata om synskadan. Och Sven-Bertil Taube beskriver sig själv som en vanlig gubbe som ser lite dåligt.
Ja, jag är ju en ganska väl bibehållen gammal gubbe. Jag är 75 år. Är i hyfsad form, förutom att jag som sagt ser dåligt. Så jag kan inte läsa och skriva och sånt där. Och det är ju ett handikapp, det kommer man inte ifrån. Men jag är inte blind, jag går inte in i väggar och sådär. Jag kan orientera mig, men jag får passa mig i trappor och så vidare. Jag har en sån här vit käpp som jag petar med, så jag känner ungefär var jag sätter ner fötterna någonstans.
Hur skulle du beskriva mer, om man tänker ansiktet?
Jag ser mig inte med själv spegeln längre. Så jag vet inte riktigt hur skröplig jag ser ut faktiskt. Så jag får ju raka mig utan att titta i spegeln. Men det har jag gjort jämt nästan alltid. Jag brukar sitta i badkaret och raka mig. Men jag är lite avlångt normalt huvudform. Och så här när solen har skinit har man fått lite färg på kinderna också. Men hur skrynklig jag är, det vet jag faktiskt. Det får du säga. Jag vet inte riktigt. Eftersom jag inte kan se det. Jag ser inte hur gräsliga ser ut, tack och lov, man tittar i spegeln. Det kan ju vara en fördel.
Det var 2006 när Sven-Bertil var med i SVT:s första säsong av Stjärnorna på slottet som han upptäckte att det var något fel på ögonen.
Vi skulle läsa någon dikt och stå under några träd där och läsa någon dikt. Och plötsligt upptäckte jag kunde inte se den där texten ordentligt. Så jag fick låna ett glasögon av någon som jag vinklade och grejade med så jag hjälpligt kunde tyda vad det stod på pappret. Och då förstod jag att det är något fel på ögonen.
Sven-Bertil sökte upp en ögonläkare och fick diagnosen våt makuladegeneration. Eller som många säger, gula fläcken.
Det var inte mycket jag kunde göra till. Det var bara att acceptera faktum att jag kunde inte köra bil. Så jag fick sålde bilen med fart. Och tack och lov så hade min fru hade hon tagit körkort bara för något år eller ett par sedan då. För hon hade inte haft tid med det tidigare. Så att då fick vi skaffa en bil till henne så hon kan köra. Och jag har en son, min yngste son som är född i London, som spelar tennis och såna saker. Så han ska överköras till träning och till matcher och grejer. Så det blir mera belastning för henne, måste jag säga. Även kontorsarbete och allting sånt där kan jag ju inte hjälpa till med. Jag kan inte skriva och jag ser inte vad jag skriver. Jag kan skriva en autograf, för jag är blind och sådär, så skriver man en autograf. Men jag kan ju inte se vad det står på räkningar eller bankpapper och sånt där som ska skötas rent praktiska som ett hem eller en familj går runt på.
Men hur mycket, du sa så här, jag är inte blind, men hur mycket ser du, eller ser du mig nu när jag sitter framför dig här?
Nej, jag ser inte ditt ansikte. Nej. Jag ser att du sitter här, men jag kan inte se dina ansiktsdrag riktigt. Nej. Det är som i dimma, så att säga. Så det tror jag, när jag ska titta på min 15-årige son, då får jag ju sätta näsan mot honom och så här, titta på och se hur det ser ut, så att han ändrar sig ut och ändrar sin ålder och växer. Han är nästan lika lång som jag nu. Då får jag, men han vet ju det, så han tycker inte att det är så konstigt om jag sticker näsan så nära, bara för jag ser lite hur han ser ut. Va? Det var ju nyfiken på sina barn när de växer upp. Det var en som sa, som hälsade på mig, och jag var inte säker på vad det var. Jag gick fram för att titta på dem och sa, jag visste inte att du ser dåligt, men jag trodde att du skulle kyssa mig. Så jag stack ju näsan i ansiktet på dem. Men han visste att jag såg dåligt. Så
det hade han koll på.
Ja, det hade han koll på, ja.
Men hur känns det då att inte kunna se sin son?
Jo, det är ju tråkigt naturligtvis. Jag känner honom på ansiktet och jag ger honom en klapp och känner hur han ser ut och på det sättet. Men inte på avstånd, då ser jag inte några ansikten, eller att de kanske sitter i rummet någonstans, men jag kan inte riktigt se dem förrän jag står alldeles intill. Så är det.
Under hösten spelar Sven-Bertil in en ny film. Och till sin hjälp har han sin gode vän som läser in alla repliker. Och sen sitter Sven-Bertil och lyssnar. Samma sak gjorde de när han skulle vara med i Stig Larssons film Män som hatar kvinnor.
Man brukar kalla honom min första ledarhund. Han ställer alltid upp när jag behöver hjälp så där i Stockholm. Och då har han hjälpt mig med... Han har ett litet hus nere i Sydspanien och då åkte jag ner en vecka eller 14 dagar var vi där tror jag. Och satt där på en liten terrass på taket och gick igenom texterna och diskuterade. Och det är samma sak. Man får hjälp av dem. Han tycker bara det är trevligt att... Jag är så nu besvärar jag dig igen. Han säger inte så, du besvärar mig inte. Jag tycker det är spännande och roligt det här.
Men då kunde du replikerna utan till i alla fall när det var dags att spela in.
Ja, jag har faktiskt den fina danska regissören som han sa vid ett tillfälle där, för jag hade ju rätt mycket att prata hela tiden där och berätta, lägger upp historien liksom. Så han sa, du är den enda som kan när repliker. Och det fick man lite berömt, så inget ont som inte har något gott med sig. Många har ju då tjuvläst sig lite hastigt, kastat en blick på manuskriptet då för att se vad de ska säga och sådär. Men jag var ju tvungen att lära mig innan, så jag kunde med min roll utan till. Och det var han nöjd med. Ja.
Men det har blivit en ganska stor film, Män som hatar kvinnor.
Ja, stor kan man säga. Den har ju gått fantastiskt bra i hela världen. Och jag har vänner till mig som har ringt från Los Angeles och från New York och så där, som har sett den, och Washington och berättat att de har sett filmen, att den går där. Och även i London kom den ju upp till slut och gick på 15 biografer i London. Och det är väldigt roligt därför det är så sällan i de där länderna som några svensktalande filmer kommer ut, för de ska ju allting på engelska, det ska vara Hollywood av allting, va? Så det är väldigt svårt för svensk film att tränga sig in där, och det gjorde mig mycket glad när jag fick höra att den kommer upp i London och den kommer upp i hela Amerika, och så har det gått i Europa i alla länder också och med stor framgång. Så att det är ju fantastiskt skojigt, och det är särskilt roligt när man i min ålder att man var med i ett sammanhang där det verkligen lyckas och blir någonting av det. Ja, men det är ju hemskt stimulerande verkligen.
När många är 60 eller 65 så längtar man ju till pensionen och bara längtar och får vara ledig, men du har fullt upp.
Ja, jag har ju inte någon vidare, bara folkpension, så att det kan man ju inte leva på. Så att jag är så tvungen, så har jag ju på gamla dagar skaffat nya barn, ett nytt barn och så vidare. De andra är ju vuxna och sköter sig själva, men jag har ju en som jag nämnde som heter Felix, och han ska ju gå skolan och han ska spela piano och han ska spela tennis. Det kostar ju pengar. Det är en jäkla tur att man får någonting att göra. Jag menar, många blir ju bortglömda bara om man sitter där, som de säger här, så tar de och matar duvorna i parken. Men tack och lov så har jag både film och konserter och sånt att göra. Och det är ju väldigt roligt. Jag måste säga, jag är förvånad varje dag så att det är någon som vill ha en fortfarande.
Det sa Sven Bertil Taube om sig själv och om sin synskada. Och det var Sandra Claesson på Ljudmagasinet i Göteborg som träffat honom.